Välkommen till den här podcastserien Folk i Finland. Jag heter Henrik Thorsson och det här är faktiskt andra upplagan, andra omgången av den här podcastserien med intervjuer i Finland på svenska. Efter några års uppehåll så kommer alltså en ny omgång intervjuer och det kommer att bli författare, skådespelare, röstartist och kanske någon vetenskapsman. Vi börjar med författaren Lotta Frantz. Hon är jurist men har givit ut 3 böcker, en relationsroman, en spänningsroman och nu i höstas en historisk roman som heter Släktled. De är utgivna, de 2 första i Sverige, men de utspelar sig kanske i en neutral trakt, man vet inte riktigt var. Medan den här sista historiska romanen utspelar sig här i Österbotten i Finland. Och det är en släkthistoria kan man säga som berättar om flera generationer med Signe, urmodern, som startkaraktär och egentligen ursprungsfigur. Lotta skriver väldigt bra tycker jag. Hon för att vara en av de författarna här som det finns ganska många av, så är hon absolut en av de bästa. Ett flödande språk och hon jobbar verkligen hårt måste man säga, som har ett annat jobb vid sidan av. Så vi kommer att prata om det här att vad krävs för att kunna skriva när man har en massa annat, familj och jobb och allt sådant som jag vet att många brottas med som är författare på deltid. Så då ska vi till Maxmo i Österbotten, några mil utanför Vasa. Ja, hej Lotta. Hur står det till med dig?
Tack, det är bara bra.
För den som inte känner dig så väl, en författare i Österbotten i Finland som har läst i Sverige, berätta helt kort vem du är och framförallt vilka böcker du har skrivit.
Ja, Lotta Frantz heter alltså jag då, bosatt här i Österbotten och jag är väl en, ska vi säga, en hobbyförfattare som ägnar en avsevärd del av min fritid åt att skriva böcker och jag har gett ut 3 böcker. För ett par år sedan så kom min debutroman som var en relationsroman, heter Refuserad, och sen året därpå 2023 så kom en juridisk spänningsroman som heter Uppgörelser och de båda ja, så är utgivna på Riksvenskt förlag. Och sen här alldeles nyligen i höst så utkom en 3 bok och den här gången är det en historisk roman som heter Släktled och den har utkommit på Finlandssvenskt förlag.
Vi ska prata lite särskilt om din nya roman som då kom i höstas om en stund. Men först ska vi säga det att du är ju också då inte författare på heltid. Du jobbar med något helt annat som du vill ha läst till i Sverige dessutom.
Det stämmer. Jag är utbildad jurist och jobbar också med juridiska uppgifter inom skogsbranschen som fastighetsförmedlare i huvudsak. Jag säljer fastigheter och upprättar överlåtelsehandlingar och arvskiften och dylikt. Mm. Så att det är mitt brödjobb och jag har studerat egentligen både i Finland och i Sverige. Så jag har juristexamen i Finland och i Sverige.
Ja, just det. Men det kan man tycka det är väldigt annorlunda samtidigt när du säger det arvsskiften och lite sånt. Då tänker man, aha, det finns ju faktiskt drama i jobbet också. Och att språket används, det är ju inget konstigt. Så är det så främmande som man först kan tycka det här författare och jurist egentligen?
Nej, egentligen inte. Det finns ju beröringspunkter. Alltså språket är ju arbetsverktyg även om det kanske är en annan typ av språk och ett annat typ av skrivande i yrket. Mm. Men alltså, jag tycker att de kompletterar varandra ganska bra egentligen. Det är 2 olika typer av skrivande. Mm. Men att som komplement så funkar det bra. Och sen är det väl förstås alltid så att man hämtar från sina egna erfarenheter, så det är klart att jag kan ha nytta av saker från mitt jobb också i mitt skrivande.
Kom det här med intresset för att skriva och så sen, eller hade du det redan från början men du valde att inte bli författare, eller vad hände där?
Intresset har jag väl haft egentligen ända från början. Jag har alltid varit en skrivande person och skrivit allt möjligt, både för mig själv och för andra så att säga. Mm. Men sen så är det också så att det är inte många som försörjer sig på sitt skrivande eller som författare, så att det var ju också det där att man ska väl ha ett riktigt jobb också. Och juridiken har också intresserat mig länge, så det var ganska naturligt att det blev den jag valde.
Du gick inte och drömde om att bli författare på heltid när du var yngre, det var inte så då eller?
Jo, drömmar kan man väl ha haft, men också mer det här att man får tänka lite realistiskt också, att det är inte lätt att försörja sig som författare, så att det... Mm. På det viset så blev
men,
det också.
Men en sak då med att bli jurist, det är ju också så att det är i alla fall utbildad. Inte, jag jobbar inte så mycket med det. Men ja. Det är ju otroligt tidskrävande, energikrävande oftast. Så att det gör ju att, jag menar, om man väljer som konstnär eller utövare ett skapande, att då jobba med något annat. Det är ju det här dilemmat att då, man har inte tid och man har inte energi och man har inte kraft att göra också skapandet om man väljer ett så omfattande jobb, tycker jag, som du har valt. Hur blev det för dig med den delen?
Nej, det är sant. Och ibland, eller mellan varven, även om jag tycker om mitt jobb, så kan man väl önska sig att liksom något mer, säg att ett fysiskt jobb eller något jobb där man inte behöver tänka så mycket, för att det kan ju också bli ganska tröttande att man jobbar med sådana arbetsuppgifter hela dagen och förstås använder huvudet mycket, så då kanske orken inte alltid räcker till skrivandet heller.
Men nu har du givit ut 3 böcker och det är ju imponerande. Alltså, du har ju, vi har ju pratat förut, så att jag vet ju att du har en väldigt god disciplin kring det här. Men jag menar det också, du har familj förstås och allting. Och liksom det här tricket, hur du har fått detta att bli, för du har gjort 3 böcker nu, så du har ju bevisligen lyckats. Och hur liksom fick du det till egentligen med detta jobb och allt annat som man har?
Ja, eller jag vet inte om det gick så fort. Det ligger ju liksom många år och mycket jobb bakom i alla fall. Man kan väl tycka när man ser att det har kommit ut en bok varje år, att hur hinner man med det? Men det syns inte allt det jobb som ligger bakom. Att det är en långa tid som jag ändå har ägnat åt skrivande, så det har inte gått fort.
En framgångsfaktor är ju, kan ju vara då att det inte behövde gå fort, utan det tog sin tid, okej. Okay. Men var, liksom bara det att få in det i din vardag och hålla igång det och så
ja.
Allt det här.
Man måste ju försöka prioritera förstås. Sen så är det lyckas ju inte alltid. Ibland blir det kanske att man har en halvtimme max och då får man ta den. Men jag tycker ändå att det är bättre att försöka hålla igång skrivandet regelbundet, även om det blir korta stunder ibland.
Så, men har du ett schema då? Så du har bestämt i förväg att du har någonting att följa? Eller
nej, det... egentligen inget schema, utan jag tar liksom där det finns tid eller där vi uppstår någon lucka kanske, så får jag ta den helt enkelt.
Ja, det är fantastiskt att lyckas med det. För jag tycker att det som skiljer en författare mot inte en författare är väl oftast att den som sitter där på sin stol och skriver, alltså, och den som bara pratar om det eller bara drömmer om det är ju skillnaden någonstans. Och sen talang och allt det här, jag tycker du skriver ju jättebra och så, men det här praktiska är så stort som man inte ofta tänker på när man drömmer om det, tycker jag det verkar vara. Men hur, så att hur, vad är din liksom ideala tid att skriva? Du kan få en halvtimme, säger du ibland, och så vad är oftast ett arbetspass när du klämmer in det i din vardag, så att säga?
Ja, det är ju väldigt varierande beroende på hur min vardag ser ut. Det är ju sällan jag har möjlighet att sitta en hel dag. Det händer väl aldrig okay. egentligen. Utan det är väl några timmar eller en halv dag kanske på sin höjd om det går riktigt bra. Så att det är mer av de här kortare passen för min del, och det är inte för att jag kanske vill, utan det är för att det är den tid som finns, att man får anpassa sig. Och det går för det mesta bra. Det går inte heller bara att sitta och vänta på inspiration. Då får man väl kanske vänta förgäves, utan man får bara sätta sig, även om man känner sig lite omotiverad. Men det brukar ge sig när man väl börjar och kanske kommer in i berättelsen, så går det ganska bra att skriva i alla fall.
Men kan du hålla upp då en struktur i det du skriver, att du vet liksom här är jag nu och så fortsätter jag därifrån och sen nästa gång börjar jag här, eller blir det mera fragmentariskt och sen får du peta ihop det eftersom, eller hur är din process där?
Nej, den är väl egentligen nog ganska kronologisk. Att skriva från början till slut, sen kan man ju få gå tillbaka lite om man har haft ett lite längre uppehåll, så får man ju gå tillbaka lite för att komma in i det man har skrivit. Men jag skriver egentligen sådär från början till slut en berättelse.
Ja, just det. Men okej, din senaste bok då är lite annorlunda än de andra och du är utgiven också i Finland. Men berätta om den och hur den skiljer sig från vad du har gjort tidigare och lite sånt om bakgrunden till den boken.
Mm. Det är en helt annan typ av bok. Det är en historisk roman och det är väl en sån här bok som jag alltid har velat skriva och tänkt att någon dag ska jag skriva en sån bok. Den är fiktiv men den bygger egentligen på alltså det finns ju i både min släkt och andras många berättelser och historier att, om livsöden som man borde ta tillvara så att det är egentligen mycket sånt kanske som jag har bakat in också i den här historien. Saker som har hänt.
Men det kan vara från din egen släkt, men det kan vara annat du hört också.
Ja, eller? Så är det visst, precis. Från min egen eller saker jag hört och också rena påhitt. På det sättet så är det en fiktiv berättelse, men att man hämtar ju alltid förstås från egna erfarenheter och minnen också. Och från berättelser från tidigare generationer.
Men då kan man säga att de tidigare böckerna som jag uppfattar dem är de lite mer åt vardagsrealism samt lite spänning kanske åt det hållet, eller kan man säga så? Eller?
Ja, det är ju olika typer av böcker, alltså den första är ju en mer kanske renodlad relationsroman, den andra innehåller också en hel del relationer men ett spänningsmoment och ett mysterium kan man säga. Och sen den här då släktled är ju en helt annan typ av bok. Det är ju en släkthistoria som utspelar sig under närmare 100 år med början då i början av 1900-talet och så handlar det om en familj i tre generationer och deras liv och öden och de val som görs och sen liksom saker som förs vidare genom generationerna i en släkt.
Och då hade du från början valt ut huvudrollerna i de där olika generationerna, eller hur? Visst var det så?
Egentligen så började den här historien som en kortare historia, som en novell skrev. Och då handlar den om den här, ska vi säga, anmodern som historien börjar med. Och då handlar den bara om henne. Men sen så när jag kom till att det här ska nog bli en bok så då kan jag ju bygga på den med då blir det hennes ättlingar också, hennes barn och barnbarn som man får följa.
Och då när vi talar om den här första karaktären, i vilken tid är vi då tillbaks i tiden alltså?
Romanen börjar 1919 när hon föds den här huvudpersonen och sen så är det då nästan fram till nutid.
Och är det utsagt Finland eller har du neutralt vad det utspelar sig eller?
Nej, här är det ju ganska tydligt i motsats till mina tidigare romaner. Jag inte har någon namngivna orter. Så det här utspelar sig till största delen i Österbotten. Sen så finns det också förgreningar till Sverige eftersom det är en familjemedlem som emigrerar till Sverige då på slutet på 60-talet som det var många som gjorde också på riktigt. Men att det är i huvudsak i Österbotten som den utspelar sig.
Just det, och så den som lyssnar kanske behöver bara veta att det är alltså på svenska då i Finland som det här svensktrakterna. Men alltså, det här är ju då en historia som följer Finland kan man säga, för Finland föddes också då på sätt och vis som återföddes i alla fall som eget land den här tiden. Men när du började projektet, vad var dina förväntningar? Du sa ju att du hade länge drömt om att skriva en historisk roman och så. Vad var dina förväntningar på projektet när du började att skriva? Och när det började åtminstone närma sig att bli, nu ska det bli av liksom?
Ja, förväntningar är ju förstås att man ska få ihop det, att det ska bli en färdig historia. Men jag var kanske också beredd på att det ställer lite andra krav än när man skriver liksom helt fiktivt som de tidigare böckerna kanske.
Ja, på vilket sätt då menar du?
Det krävs ju mera efterforskningar förstås också. Så man får hålla sig till den historiska kontexten även om kanske inte direkt någon liksom detaljerad historik på så sätt. Men jag behöver ju liksom förhålla mig eller finnas i rätt tid och det måste ju stämma med det historiska sammanhanget så att säga, även om fokus är på personerna och deras liv och öden. Men att det kräver ju förstås mera efterforskningar då, som inte påstår att kriget var då och då. Liksom att man har fel uppgift, utan det måste ju stämma.
Hur mycket sånt fick du sen göra då, efterforskningar då?
Ja, det är ju egentligen vart efter. Jag har inte gjort så att jag först liksom har efterforskat och sen skrivit, utan det har skett parallellt kan man säga. Men det är ju mycket så att man kommer till något, man kolla upp detaljer förstås som en viss tid och händelser och sådär.
Och det var lite annorlunda, för det, sånt hade du inte riktigt i de tidigare då, utan
nej.
Då var det nutid kan man säga, och sen inte placerat egentligen i något geografiskt egentligen.
Nej, precis.
Men okej, okay, så hur var det då att få den klar? Tycker du att du hade uppfyllt din dröm att få göra en historisk roman? Var du nöjd med det och hur det blev och så här sen då?
Ja, jag är nöjd att det blev. Det blev en bok och att det blev en historia. Så att, jo, absolut. Sen är det väl kanske alltid så när man i efterhand läser sina egna alster, så kan man ju tycka att jag skulle ha gjort si och så, och varför skrev jag så? Det är väl kanske ofrånkomligt. Men jo, jag är glad att det blev den historia som det blev, och att jag också hittat ett sånt bra samarbete för den här boken. Jag tycker den är ju väldigt finlandssvensk till sin natur, så att den förtjänade att ges ut på ett finlandssvenskt förlag. Det var liksom min målsättning egentligen, och så just det.
Som var vilket förlag ska vi säga då?
Förlaget heter Libraria, de finns i Hangö.
Södra Finland, ja just det. Men okej, okay, så tycker du att ditt skrivande fick anpassas också? Förutom det att du då fick vara mer noga med fakta, kanske undersöka saker och ting. Var det också i ditt skrivande som du märkte att du erövrade nya områden eller använde språket på något annat sätt, i och med att det här var en berättelse bakåt i tiden, mer episk än de andra kanske, realistiska? Påverkar det dig på det viset, tror du?
Jo, och språket så påverkar det ju förstås. Att man får ju försöka förhålla sig lite till den tid man berättar om och använda ett sånt språk som är trovärdigt för den tiden, så att man inte använder moderna ord som inte ens fanns, utan så att det har ju kanske ställt lite större krav på att liksom, ja, göra efterforskningar och verkligen tänka igenom. Så att
det. Men det där är ju svårt om man är van att, och dessutom är ju dialektalt kanske i viss mån i den här trakten också. Hur har du liksom kommit till rätta med det? Att hitta det språk som pratades i en förgången tid här alltså?
Ja, det är ju knappast helt autentiskt precis som man pratade då, utan då kanske man försöker med vissa markörer, vissa ord och sånt där som man som ska liksom gestalta den tid som var. Och sen har jag faktiskt använt också en hel del dialektala ord, tycker jag, för att ge det trovärdighet. Det utspelar sig till Österbotten och här pratas dialekt, men att ändå på ett sånt sätt att man ska förstå den även om man inte förstår dialekten. Så att det är inte att det är bara dialekt, utan det är ju vissa ord eller vissa meningar, stycken kanske, men inte i sin helhet.
Men vad, de här tre böckerna du har givit ut, och så vilken tycker du är den roligaste processen och som var skojigast att göra? Och det, eftersom det är också olika typer av litteratur också, så vilken har du haft mest nöje av hittills?
Ja, det är svårt att säga. När man är i mitt inne i en bok, så tycker man väl att den som man håller på med precis då är intressantast. Men så är det efter, det är kanske lite svårt att säga. Den här ligger ju närmast i tid, så jag känner väl kanske mest för den på så vis.
Men skulle du vilja fortsätta i den genren, eller tänker du dig något helt annat, eller tillbaka till någon av de tidigare nu?
Det är möjligt att jag fortsätter någon dag, men jag är också ganska så här luststyrd i mitt skrivande. Att jag skriver det jag vill, inte nödvändigtvis vad någon vill läsa, utan det är att mitt nästa projekt är faktiskt en novellsamling. Jag tycker om novellen som format också. Den är både utmanande men väldigt rolig att skriva, så att jag tror att det kommer att bli en novellsamling här som nästa.
Men hade du skrivit noveller förr också? Som inte
jag har skrivit ganska mycket noveller genom åren. En del har publicerats och en del har inte, men.
Vad är det som du gillar med novellen då?
Det är någonting med det här korta formatet, att det ska ändå på ett begränsat utrymme, så ska det kan innehålla väldigt mycket. Alltså en novell kan innehålla ett ögonblick eller ett helt liv egentligen. Så att det som är lite både lite utmanande och roligt med det.
Just det, okej. Men vad är utmaningen, menar du?
Ja, alltså utmaningen är ju förstås, ja, du ska ju egentligen kunna säga ganska mycket på ett kort format utan att säga för mycket heller, att en del får ju förbli outtalat.
Ja, precis. Ja, ja, vad spännande att se fram emot. Hade du någon liten textbit som du kunde läsa upp för oss, eller?
Jag kan läsa en litet stycke, några meningar ur släktled, det kan jag göra.
Ja, gör det.
Början av boken, alltså Signe heter ju egentligen huvudpersonen, som det är henne som hela historien börjar med. Från den tidigaste barndomen fanns just inga minnen. När Signe försökte tänka tillbaka var det liksom bara tomt. Hon hittade inget att minnas. Det enda hon hittade var en känsla av tomhet, av att vara övergiven. Och det var det hon var, på sätt och vis. Moderlös, och det var hon som hade dödat sin mor. Det visste hon. Folk tystnade, tittade bara på henne med anklagan och medömkan, och hon förstod. Blickarna sa allt. De berättade om det som hade blivit en ovedersäglig sanning.
Okej, då förstår vi att det här är allvarliga saker. Det är drama direkt där, känner man.
Ja, och det är ju ingen liksom glad och glättig bok. Men också tror jag ganska realistisk, även om den är fiktiv. Så det handlar om liv som säkert har levt och som har sett ut precis på det här sättet.
Men det är någon släktskuld eller familjeskuld, någonting sånt som kommer då?
Ja, det är det ju också. Och sen är det förstås ofrånkomligt när man skriver historiskt om vårt land och våra trakter. Så kriget förstås, det är ju också.
Ja.
Och hur det påverkar med människor och familjer, och kan komma tillbaka också.
Ja, just det. Men det som man brukar diskutera är ju om det är så i Finland att man tiger på två språk, som Brecht sa, han bodde ju i Finland ett tag. Och just det här att trauman från det här du nu nämner, som tycks vara ett trauma där, men också det du nämnde nyss, där kriget och allt det här. Ett obearbetade trauman som man går vidare, man är handlingskraftig här och man går vidare. Men det är också att man gömmer det undan i någon slags... man håller det inom sig, såna här saker. Är det något som är utmärkande för den här trakten, för Finland, och kommer det i så fall fram i din bok då, menar du, här i det här?
Ja, eller utmärkande säkert för folk som har en sån ska vi säga blodig och våldsam historia i alla fall. Att det är inget som försvinner bara kanske med den generationen, om man pratar om ett krig, med den generationen som var delaktiga, utan det är också liksom trauman och minnen och saker som går vidare genom generationen, och det kan ta ganska lång tid innan det är, så att säga, utraderat, utan det påverkar på många sätt.
Måste det vara så, eller hade det varit en fördel om det hade kunnat bearbetats i tid, eller går det inte att bearbeta sådana här kanske allvarliga saker?
Ja, säkert förstås hade det varit bra, men på den tiden som var efter kriget, så det var fattigt och landet skulle byggas upp och det var, man skulle jobba, det fanns väl knappast tid eller resurser för att bearbeta sånt heller, utan det var mycket. Satt locket på och försökte gå vidare, men det är inte alltid lätt att liksom bara gå vidare, utan det kan ju hemsöka en på många sätt senare.
Jag får ju intrycket av i Sverige, och där jag vuxit upp, att den här pratandet om saker och ting är mer utvecklat, kanske in absurdum egentligen. Och att, men det är också ett land där man inte har varit med om, som vi ofta återkommer till, sådana trauman som man har här i Finland. För vi hade inte den typen av krigshändelser hos oss under den tiden, och vi har inte haft de traumorna helt enkelt, så vi är dels verkar det som mer pratglada, men samtidigt har vi inte så mycket att prata om.
Nej, och det är väl också kanske viss skillnad i mentalitet. Man brukar ju kanske lite fördomsfullt prata om finländare och liksom svårmod, att man är, och att de är inbundna, men det kanske är sant i viss del i alla fall. Och när det gäller krigstrauma så var det många som aldrig ville prata om det förstås. Det blev ju aldrig bearbetat heller, utan man pratade aldrig om det. Nu hade jag sån tur att min morfar, han lever inte längre, men han var en sån som gärna ville prata om det och berätta. Så att jag fick höra jättemycket från honom, men jag vet att det är många som aldrig gjorde det. De ville aldrig höra talas om kriget och det som hade hänt. Så.
Men var var han under kriget?
Han var vid fronten, han var ambulansförare vid fronten. Så han såg mycket där också, sin bekörda del.
Ja. Men var hör du hemma då? Du har ju både Sverige svenskt och du har det här finländska. Är du den där i sorgmodet och det tunga, eller den där babbliga?
Nej, det är väl så kanske svårt att säga själv, men jag är ju i själ och hjärta, så är jag ju österbottning, född och uppvuxen här, även om jag har bott på andra håll också i ett antal år, men att jag har ju familj och släkt och traditioner här, så jag identifierar mig ju helt klart med det finlandssvenska. Mm. Men sen hur man är som person, det kan ju variera. Det är svårt att säga när man inte har ett sånt trauma som ja,
för egen som del.
Krigen hade förstås, ja precis.
Ja, men du trivdes när du bodde i Sverige, eller du hade inte svårt med Sverige på det viset då, eller hur?
Nej, Sverige känns ju väldigt, väldigt som hemma, och när man är svenskspråkig så känner man ju sig egentligen ganska hemma i Sverige. Inte helt som en svensk heller. Man märker ju att det finns skillnader i alla fall mellan svenskar och oss finlandssvenskar. Men det är ju ett välkomnande och trevligt land. Så att jag trivdes väldigt bra i Sverige också.
Mm. Men flyttade tillbaka hit till Österbotten, och där har du nu givit ut 3 böcker. Var hittar man dem? Var hittar man din senaste bok? Var hittar man dina böcker om man blir intresserad?
De hittas i bokhandlar, både fysiska bokhandlar och sen förstås på diverse nätbokhandlar finns de också att beställa.
Okay.
Eller så kan man kontakta mig personligen, så går det också.
Just
bra
det.
Vägen.
Just det, och förlaget i Finland då, som vi nämnde nyss, heter alltså
Libraria.
Det är Libraria, ja. Ja, men vad spännande, lycka till. Det blir roligt att göra ännu en intervju sen när dina noveller kanske kommer ut, vi får se. Tack så mycket Lotta Frans för det här samtalet.
Tack så bra.
Du har lyssnat på Folk i Finland med Lotta Frantz. Du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsserier, som vår serie om Amerikas alla presidenter och vår serie om presidentvalet i USA 2024 på hemsidan totalmedia.com, total med tv, totalmedia.com. Och du kan också hitta dem på Apple Podcasts och Spotify.